There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi konstaterar att påsken är över. Påskaren har skuttat vidare. Godiset har åkt ner i magen. Och podd 59 är på väg in.
Mm. Du och jag har också blivit typ 20 år äldre idag.
Men du tänker på den... Ja, du tänker på teet som står här.
Vår sportdryck, ja, precis.
Det var kallt och fruktansvärt här i huset efter jobbet idag. Så jag och min fru tände en brasa, men sen poddstudion ligger här på övervåningen, så här tänkte jag, här är det säkert lite kallt. Så vi tog med lite te.
Ja, du föreslog te till mig när jag kom och jag var inte sen att haka på. Jag har ju för övrigt slutat dricka kaffe, så te passar jättebra för mig. Men din fru Patricia, hon kräkte ju sig direkt. Fy fan vad osexigt. Ja, det... Gå upp och ha ett jävla gubbmöte nu, eller vad hon sa.
Ja, något sånt. Något sånt. Ja, att jag slutade drucka i kaffe, Christian, det är ju en historia för sig.
Ja.
Vilket, ja, det kan vi ju bara fråga varför.
Ja, men precis. Det började. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg när det började. Om det var nu i vintras eller om det har varit längre. Men jag har haft typ så här, ja, men lite problem med alltså ont i magen liksom. Och sådär, jag vet inte, allmänt bara risig liksom. Så då kom jag på någonstans att jag ska dra ner på kaffet liksom.
Har det hjälpt?
Nej, jag vet fan. Nej, men jag vet inte.
Testa dra ner på kebaben.
Exakt, det kan vara den också. Nej, men jag vet inte. Däremot har jag inte haft svårt att sluta dricka kaffe som jag trodde att jag skulle ha.
Nej, så du har inte haft något tydligt beroende?
Nej, absolut inte. Däremot, det enda man saknar, det är ju liksom på kontoret just det här med... Det är snarare socialdrickandet. Ja, liksom.
Så är det verkligen.
Och då känns det ju riktigt jobbigt att sitta och dricka sin te.
Ja, ja, det är ju det jag står... Alltså, sitta vid bordet och dricka kaffe eller gå ut på lastkajen och ta ciggen.
Ja, precis.
Så vad väljer du? Ja,
det är nästan som man börjar röka. Liksom. Ja. Nej, men det som är mest jobbigt tycker jag, det är att vi har ju liksom kaffemaskin. Så man tar ju sitt tevatten i maskinen. Mm. Slänger in te på oss och går och sätter sig vid bordet precis som man alltid gjort. Sen kommer man ju på efter 20 sekunder bara fan, jag måste gå och slänga te på oss ner. Så då måste man ju gå iväg igen.
Det är ett problem
i sig. Medan alla kaffedrickare sitter kvar där och njuter. Mm.
Självupplösande tepåsar.
Ja, nu har vi något. Efter exakt rätt tid så att det inte blir för mycket smak på teet. Liksom.
Ja, så att det liksom bara vittras sönder och teet faller ner till botten.
Ja, hur hamnar vi här?
Vi skulle inte prata om kaffe eller te idag. Men vi rullar väl igång podd 59 istället.
Det gör vi.
Och hälsar då alla lyssnare hjärtligt välkomna. Vi har ju en otroligt spännande gäst lite senare i podden här.
Verkligen, gammal stallkamrat till dig.
Mm. Johan Norén, som de flesta säkert har läst. Mm. Nykorad svensk mästare i inomhuscykling eller e-cykling då.
Precis, men på din tid så, eller din tid, det låter som att du är 80 år. Men när ni cyklade ihop så var det inte e-cykling utan då var det ute i skogen.
Ja, då cyklar vi mountainbike och jag och Johan har tampats mycket ute i spåren genom åren. Så är det ju verkligen, vi hade några säsonger där vi var väldigt jämna. Sen mer eller mindre så slutade väl nästan jag när Johan vart ännu bättre. Och nu på senare år så har han ju varit nu är han ju bäst i Sverige på innecykeln liksom, men inriktningen har vi blivit mer mot det på slutet. Ja. Även om han fortfarande är otroligt stark i mountainbike-spåret.
Och innecykling är ju det vi har pratat om en hel del med Swift då. Ja. För de som inte vet vad innecykling är.
Det finns ju lite olika plattformar. Det finns väl en som heter RGT också. Ja. Men Swift är väl det överlägset största och Swift exploderar ju i corona. Det vart ju otroligt populärt och har väl egentligen suttit i sen dess skulle jag säga.
Precis.
Så det ska bli skitspännande att höra Johans historia, upplägg med träning, vilka wattsiffror krävs för att vinna SM, ja, you name it.
Verkligen, vi kommer djupdyka.
Yes.
Men innan det så kör vi våra stående punkter.
Självklart, vi måste ju hålla oss till någon form av standard ändå här. Mm. Vi hoppar väl in på träningen, Christian.
Mm.
Hur, vi kan ta lite om livet också.
Ja, precis.
Hur är livet och hur är träningen?
Ja, men livet och veckans träning hänger väl ganska bra ihop för mig. Jag har under flera veckor nu haft sjukt ont i halsen. inte liksom ont i halsen förkyld eller ont i halsen halsfluss, utan ja, men ont när jag sväljer liksom. Jag tror vi pratade om det när vi grillade för, ute för några veckor sedan också, eller för ett par veckor sedan.
Ja, du nämnde nog något om det.
Precis,
faktiskt.
Så jag tror att jag är inne på femte eller sjätte veckan med att jag har så sjukt liksom smärta i halsen när jag sväljer långt men, ner.
Just det, det var då vi pratade om att det kunde vara covid-vaccin.
Precis, exakt. En och det sitter fortfarande i. Så jag var faktiskt på vårdcentralen idag och tog lite prover och skit för vad det kan vara för någonting. Ja, jag vet inte vad det är. Jag har liksom inga problem med något annat. Jag har inte hosta, jag är inte snorig, jag är inte liksom inte röd i halsen, de kan inte se någonting eller sådär. Utan det är bara att det gör så sjukt ont när jag sväljer liksom, typ i struphuvudet.
Vad jobbigt.
Så att, ja men jag har gymmat lite förra veckan, men jag har inte sprungit någonting. Jag skulle springa igår, jag och min fru var på Steam Hotel i Västerås, så vi skulle springa tillsammans, men hon sket i det. Så då sket jag
också i det.
Också
i det.
Ja, okay. Exakt. Mm. Så att nej, jag har gymmat lite, men i övrigt inget jättemärkvärdigt. Jag stör mig bara på min hals just nu.
ja, det låter ju inget vidare.
Nej, jag vet inte. Jag var som sagt på vårdcentralen idag och han började klämma och känna lite. Det första han sa när jag kom in och förklarade vad mina problem var, då sa han, det kan vara tumör.
Ja, tack för det.
Ja, men sen typ så här, 20 sekunder senare hade jag känt igenom, ingen tumör.
Nej, okej.
Okay. Så att läkare, man älskar ju deras ärlighet. Själv då?
Ja, men när du säger det med läkare, jag måste ju bara dra en anekdot där som jag kom på nu. Det är ju ganska kul. Det var ju min far där för några år sedan som åkte in till läkaren och han hade så fruktansvärt ont i armen. Mm-hmm. Typ tennisarmbåge.
Okay.
Ja, han jobbar ju då med
som tennis.
Ja, exakt. Nej, men han har stått och skruvat in elcentral en hel dag. Då.
Ja.
Så att det blir samma rörelse hela tiden och några dagar efter så började han så få så fruktansvärt ont. Så han tänkte, det är väl någon nerv som ligger i kläm eller någonting. Ja. Så han åkte in och de kände på armbågen och böjde fram och tillbaka och hittade ingenting. Det är nog bara någon överansträngning, sa de. Mm. Men sen var läkaren helt tyst och lyssnade på honom och sa, men det låter när du andas. Ja, förlåt, nu lägger jag på lite dialekten, men det här var ju en läkare som inte har svenskt ursprung. Och farsan där, jaha, vadå? Andas med näsan, sa han. Jaha, okej, han andades. Du har problem med din näsa. Så då konstaterar han istället för att hitta något fel på armbågen så hittade de att han var så här trånga näsväggar liksom, så att det pep när han andades med näsan. Så han sökte för armbågen men åkte därifrån med remiss på operation
ändå,
på näsan.
Det är ändå bra liksom, av läkaren. Det var så här, Micke fick ändå utfall för pengarna. Liksom. Jo, han skulle få någonting. Alltså, liksom.
Det var ändå värt besöket.
Ja,
så det var ju bra i slutändan. Ja. Men lite komiskt. Var inte alls
men lite så var det ju för mig med. Jag sökte ju för ett blåmärke för väldigt många år sedan och kom därifrån med en MS-diagnos.
Ja, jo, i för sig.
Ja, det är kul sidospår. Läkare är roliga.
Ja, vi gillar det, läkare. Ja. Jag tror inte det är så många som lyssnar på podden, för de är ju alldeles för smarta för den här podden.
Ja, antagligen. Ja. Jag skulle kunna tänka mig det.
Så är det.
Ja, men du då? Har du kört någon träning? Eller hur är läget?
Ja, men jag har faktiskt tränat på betydligt bättre då om du har dåligt på banken. Så att,
du har varit på någon form av träningsläger i helgen?
Ja, exakt. Alltid när vi åker hälsa på våra vänner nere i Tibro, där Ellen och Viktor Henriksson som Viktor har vi pratat både med och om mycket här i podden. Ja. Vi var hälsa på dem över påsk och då blir det ju aldrig liksom, det blir aldrig någon form av semesterresa, utan det blir ju träningsläger.
Ja, men exakt.
Så är det ju.
Oavsett. Det är liksom bars och gels istället för påskmat. Liksom.
Ja, så skulle man kunna kalla det. Jajamän. Nej, så att jag cyklade faktiskt in till, inte hela vägen ner till Tibro då, men in till Örebro på torsdagen där, på skärtorsdagen.
Mm.
Sen var det lite löpning och sen cyklade jag och Viktor ett riktigt bra pass där nere. Körde på ganska hårt gnetpass liksom. Jag körde på min gravel och han körde på sin MTB, så då kunde vi ändå, alltså han är ju brutalt mycket starkare än vad jag är nu på cykeln liksom. Konstigt vore annars. Men kunde ändå möta skapligt där liksom. Jag sa till Viktor att du kan väl sätta ihop en skön runda på ett par timmar där vi kör mest goa grusvägar.
Mm.
det slutade ju med att vi körde ju typ först en timme stig och sen körde vi resten asfalt.
Okej.
Så att det var väl inte optimalt så då med gravel. Men det var
det dålig beställning eller bara dålig leverans?
Ja, jag skulle nog säga att beställningen var ganska solklar.
Ja, okay, ja.
Men vi kom nog lite vilse och lite fel där. Men vi körde i alla fall en skön, Victor brände av en 10 minuter där på en grusväg och jag försökte bita mig fast i hjul. Så jag hade han strax över 450 watt tror jag på 10 minuter.
Hängde du på eller?
Ja, jag tog en förning men sen så märkte han också att nu får jag vara glad om jag
åker
med.
Men du kunde ändå åka på
hjul? Ja, liksom. Sitta på hjul kunde jag göra, absolut.
Det är bra.
Sen när vi var klara med intervallen där så skulle vi svänga ut på en asfaltsväg. Då kom vi ganska snabbt in där och jag ser att Victor får lite sladd på en sån här typ plogkant som det kan bli i gruset liksom.
Precis.
Men hinner inte reagera så mitt framhjul går på kanten så jag dyker i backen där.
Nej.
Jo, första riktiga rejäla kraschen på länge alltså på cykel. Och på andra sidan vägen vid huset så står det en tant och krattar gräsmattan.
Såklart.
Hon, jag har aldrig sett någon tappa ansiktet så mycket. Liksom. Hon tänkte bara, nu var det en som dog där.
Om du tant lyssnar på Inget vilar en podden, skicka in, hur var det?
Ja, hur upplevde du det här?
För okay,
man hörde efter en stund och herregud, hur gick det där?
Ja, men hur gick det då?
Ja, det gick förvånansvärt bra. Jag hann liksom sätta ner inte armbågen, men typ knät lite grann. Mm. Och sen tog höften största smällen. Så jag skrapade upp höften ganska bra.
Mm.
Och lite på knät då. Men det kunde ha blivit mycket värre om jag liksom hade landat på huvudet direkt. Eller på axeln kunde det typ ha tagit nyckelbenet kanske. Någonting. Men lite sne och sådär omtöcknad. Cykeln var ju lite sne och repig. Och det var ju lite synd. Men
det är bara köpa ny.
Men det gick ju väldigt bra med tanke på att vi hade ganska hög fart när vi kom där.
Ja, det är lurigt det där rullgruset. Alltså.
Ja, framförallt nu på våren när man är lite sådär. Det ska bli kul att höra vad Johan säger om det. När man cyklar mycket inne och man är inte riktigt lika bekväm på cykeln. Mm. Liksom. Så det, då är man lite, det var säkert i stor del, hade det varit mitt i sommaren när man är mer van, då kanske man hanterar det på ett helt annat sätt. Man är lite så här kantig nu i början på cykeln liksom.
Ja, spännande.
Så att så är det, så det har varit några bra träningspass och jag ser, vi kommer in på Stravan sen, men jag har ju faktiskt nästan skrapat upp 10 timmar, i alla fall 9,5 på den här veckan, så att det är PB med många veckor tillbaka liksom.
Men hur är tempen på Victor då? Du som har varit nere och känt och klämt på honom inför sommaren, han har ju ändå varit på Gran Canaria och lite sånt, känns han stark?
Det är svårt att säga utifrån det passet bara, men ja, men det tror jag nog. Sen är det svårt att göra stor skillnad alltså. Mm. Det är när man har heltidsjobb och småbarn och liksom mycket annat i livet som ska passa, så är det ju svårt kanske att göra.
Mm.
Det är inte så jättemycket det går att vrida och vända på liksom. Men jag tycker de intervallpassen han gjorde både nere på Gran Canaria och som nu har ju varit väldigt, väldigt bra. Liksom. Mm. Så att, sen är det ju så topp 10 i långloppsgruppen som han satsar på är ju stentufft. Liksom.
Mm,
det är ju stentufft, så att det är ju svårt att placera sig bra.
Mm. Ja, nej, absolut. Det ska bli kul att se när första tävlingen går.
Ja, det är Billingracet som är första i början på maj är det väl va?
Ja, men precis.
Mm, mm. Första testet där.
Gött!
Mm.
Har du något bästa sämsta? Sämsta kraschen kanske?
Ja, exakt. Nej, men jag skulle nog ändå säga när jag där skärtorsdagen när jag cyklade in till Örebro då, och min fru Patricia och barnen mötte upp mig där, så innan vi åkte vidare då. Det var liksom absolut inte optimalt att köra A till B då, för det var ju tråkig vind liksom.
Mm.
Och grusvägarna som de är nu är ju jättemjuka och sega, visst. Så man får absolut ingen skönt rull på det.
Nej.
Så det var ändå ett skönt så här, pannbenspass att alltså kör man en hemikring kan man ju alltid korta av rundan och liksom säga, men fan det här var inget kul idag, jag drar lite en snabbare väg. Men ska du från A till B då är det bara att mata på liksom. Så att det var ändå ett skönt pass att få, jag tror det var typ 3,5 timme där totalt då, den dagen. Så att det var ett bra pass som var skönt att genomföra, även om det inte är skitkul när det typ blåser åt fel håll. Regnar och ni vet.
Det är då de ännu skönare att vara klar med. Så.
Ja, men exakt. Det var gött att hoppa in i bilen där sen och byta om.
Ja, det förstår jag. Ja, men gött. Ska vi snacka om dem som tränar ännu mer?
Vill jag ta Stravan? Absolut.
Vår så kallade Strava leaderboard.
Yes.
Precis som alltid, förra veckan. 3-2-1.
Mm. Precis.
Jag kan köra tredje platsen direkt.
Mm.
Det är återigen vår kära oljeshejk Knut Skarnäs Moldestad från Norge.
Ja, han klamrar sig fast där nu 22 timmar va?
Ja, precis. Mm. Ganska exakt 22 timmar. 22 timmar, 1 minut och 35 sekunder. Så att nej, han kämpar på topp 3 som vanligt för han.
Ja, ja men grattis Norge.
Ja.
Till er en stolthet här.
Exakt. Andra... Tyvärr så är ni ju slagna av två svenskar.
Ja, det var ju för väl.
Ja, exakt. Nummer 2, vem var det där?
Ja, men då har vi Jeppe Svensson. Mm. Slangen Racing Wheels på 25 timmar då som ja men börjar prenumerera här uppe i topp nu.
Ja, och det som är smått anmärkningsvärt är att det är nu han börjar prenumerera här uppe när han har kommit hem till Sverige.
Ja. Precis, han kom, Jeppe var ju med i podden här för några avsnitt sen och då var han i Spanien och han kom hem igen.
Mm.
Laddar väl nu för första racen som går här i Sverige och inom ett par veckor då.
Så att, precis.
Ja men grattis Jeppe.
25 timmar 36 minuter har du kammat in så det är riktigt bra.
Ja, bara 7 rundor så att det är ju ganska långa
pass. Mm. Och nummer 1 då?
Ja, det är en kändis
igen. Börjar bli ganska uttjatat. Behöver inte ens nämna namnet längre.
Vi måste nästan försöka få in lite nya toppnamn så det blandar sig lite.
Känner det med. Vi får börja köra så här plats 7-6-5 i fortsättningen.
Ja, kanske det. Kanske
nej,
det.
Men nummer 1 då. Precis som vanligt höll jag på att säga. Men i alla fall nästan alltid med topp 3. Erik Åkesson.
Yes, yes.
25 timmar och 50 minuter. Så han har inte spöat Jesper med jättemycket. Typ 15 minuter.
Ja, en kvart bara. Ja.
Så att, men sjukt bra jobbat som vanligt Erik. Det ska bli väldigt intressant att se hur du står dig i år. Med tanke på att du toppar den här listan vecka ut och vecka in. Liksom.
Ja, men det vet vi att det är ett bra kvalitetsbetyg.
Absolut, det är lite det jag menar. Kan jag egentligen redan nu ge SM-guldet Erik Åkesson.
Ja, det är väl Jeppe och Erik som får dela på det.
Knut kan ju tyvärr inte vara med för han är ju norsk. Så.
Ja, han får vara utom tävlan.
Ja, precis.
Nej men grattis Erik, 25 timmar där i stark vecka.
Ja precis, jag såg för övrigt på Instagram idag att Eriks team la ut sin nya cykel idag. Att de ska byta märke till Cannondale.
Det blir Cannondale.
Det har ju du kört på en gång i tiden.
Ja, jajamän, lefty gaffel och grejer.
Ja precis, ser lite konstigt ut de cyklarna. För er som inte vet vad en lefty gaffel är så är framgaffeln har egentligen bara en stolpe ner.
Ja kan man säga.
På ena sidan av hjulet och inte på båda.
Det är väldigt lätt och fint.
Ja, så det ska bli kul att se vad de kan prestera på de hojarna. Det gick ju riktigt bra förra året.
Ja, men verkligen, verkligen. Har vi veckans bubblare?
Ja, men precis. Vi körde ju det förra veckan. Så det är väl lika bra att vi håller i även den här gången. Så vi har valt ut en person som har seglat upp lite på listan. Vi tror inte att han har varit med på listan här tidigare. Vi kan ha fel.
Ja, nu gissar vi lite
ja,
då.
Som vanligt.
Men vi tycker ändå att det är kul att lyfta fram den här personen.
Ja, av olika anledningar.
Ja, exakt.
Och det är Johan Jansson ifrån Köping.
Ja men exakt.
Och varför vill vi lyfta fram han då?
Ja men Johan har ju skrapat ihop ganska så bra med timmar då förra veckan. Närmare bestämt
16 timmar och 16 minuter.
16 timmar ja, så det är ju, tar han till sjunde plats på listan. Men Johan är ju även starkt anknuten till I Move for Cancer.
Precis.
Som vi stöttar till 100% såklart.
Ja, och verkligen.
Insamlingen som vi kommer starta här är ju faktiskt tillsammans med IMO for Cancer.
Ja, men precis.
Ihop med då det här rådande poddbattlet som vi har pratat massor om där vi har utmanat konditionsbloggen-podden.
Exakt, i att springa Silverleden på en dag och tävla om snabbaste konditionspodd i Örebro.
Exakt, exakt.
Och i samband med det också då samla in pengar till cancerfonden i form av I Move for Cancer.
Jajamensan.
Så därför är det svinkul att du Johan är med på sjunde plats på våran lista idag. Så vi kan både hylla dig för det men också lyfta fram I Move for Cancer som du gör som är en sjukt bra grej.
Ja men verkligen, absolut.
Så om ni inte vet vad I Move for Cancer är så prova att googla typ hashtag I Move for Cancer ett ord så ser ni och kommer ni dit. De har ju ett lag på Vätternrundan och lite sådana saker också.
Mm, mm.
Så att de gör mycket för att man helt enkelt rör sig för cancer.
Exakt, exakt.
Vilket vi såklart står bakom.
100%. Ja men grattis alla ni som har tagit in på topp 10 och alla som är med på listan. Vi har tyvärr ingen dam på topp 10 den här gången.
Nej.
Så att ni får hoppas på nästa vecka helt enkelt.
Precis.
Mm. Vi hoppar väl vidare.
Det gör vi. Ska vi ta och berätta vilken partner till podden vi har den här veckan?
Ja, men när vi ändå var inne på Silverleden så passar det ju superbra att nämna poddens partner som såklart är Silverleden Ultra.
Just det.
64 kilometer grym trail den 29 juni i världsmetropolen Hällefors.
Ja, men precis. Start och mål i Hurtigtorpet Hällefors, vår motionsanläggning här.
Japp.
64 kilometer trail som du sa. 1400 höjdmeter ska avverkas. Brötig terräng.
Ja, men vill man ha ett lopp där liksom det inte är så här, ja, men uppsprungna halvvägar i skogen, utan det är trail på riktigt. Ja. Det är mossa, det är kärr.
Precis.
Det är riktiga klättringar där du nästan får använda händerna bitvis. Liksom.
Och nu ska vi inte skrämma bort vissa här.
Ja, men klarar inte det så åker inte hit.
Exakt. Nej, men absolut. Det är verkligen 64 km trail. Det är ett riktigt kul lopp. Det händer mycket hela tiden. Det finns alltid saker att se och titta på.
Ja.
Så att stark rekommendation att köra Silverleden Ultra den 29 juni.
Ja, men absolut. Och tycker man att 64 km är i mastigaste laget så kan man kliva av på valfri station.
Ja.
Det finns 8 stycken då efter vägen och därifrån så går det en fri bryttransfer helt enkelt tillbaka till målområdet.
Exakt.
Man behöver inte tänka på liksom, vi har ju hört många deltagare som har lagt upp det så här att nej, men jag i år vill jag springa halva och sen vill jag springa 2/3 liksom, att man försöker då successivt öka på distansen då.
Det som kan vara värt att tillägga är att det kan vara så att man får vänta en stund på brytbilen. Den står inte och väntar och kör en och en, utan man samlar ihop ett gäng. Liksom.
Ja, ja, men det finns lite gott att äta i kontrollen. Också.
Absolut. Och det är som sagt 8 stationer som du sa. Med allt möjligt i form av bananer, bullar, sportdryck, vatten, ja, och så vidare. Det som behövs liksom.
Jajamän. Nej, och det som du var inne på Christian, det med att det är trail. Jag vet själv när man springer något lopp och sen så står det liksom att nej, men det är riktigt det är trail liksom. Och sen kommer
Ultravasan
man dit,
till exempel.
Ja, Ultravasan är ju, det vet man ju att det är mycket liksom väg. Men sen kommer man dit till den här tävlingen och det visar sig att det är typ 50% grusväg.
Mm.
Då bara, men det var inte riktigt det här jag förväntade mig. Okej, jag får en snabb och bra snitt liksom kilometertid, men det är inte det jag vill ha på det här loppet. Då kan jag ju springa
Och självklart så finns det ju stötvis med grusvägar även här, men de är extremt väldigt, väldigt få.
Ja, extremt få.
Ja.
Men det fina i den här kråksången då, det är att Inget Vilo än podden har ju tillsammans med Silverleden gjort en rabattkod.
Precis.
Till loppet. Så vill ni ha lite billigare anmälningsavgift så använd koden Inget Vilo hem 15. Så får ni 15% rabatt på anmälningsavgiften.
Mm, precis, och den här koden är giltig till och med den 21/4. Det vill säga den 21 april.
Ja, 2 veckor efter att podden släpps. Exakt. Så kan man använda den ungefär. Då. Och det ska ju tilläggas att anmälningsavgiften för det här loppet är ju 795 kronor.
Mm.
Vilket är extremt lågt redan där för 64 kilometer.
Absolut.
Det är ett av Sveriges mest prisvärda lopp.
Mm.
Så kika in på kika in på silverledenultra.se för all information och länk vidare till anmälan.
Mm. Och som sagt, länk finns såklart som vanligt här nere i poddbeskrivningen också.
Exakt, exakt.
Men Inget Vilo än 15 för 15%.
Ja.
Tack till Silverleden.
Tackar.
Ja, vi kör väl vidare med vår relativt också nya punkt. Vi reagerar på.
Mm.
Som vi har tagit upp här för några veckor sedan. Där vi sitter och tycker till och reagerar på saker
och
ting.
Ja, men exakt, exakt. Och vad har vi den här veckan då? Det är ju lite halvflummigt kanske. Men ändå en sak som jag, som du faktiskt skickade om Christian.
Ja.
Det är ju någonting som jag också tycker är ganska så... En person som har bidragit mycket till Cykelsverige.
Dels det, men det är också en person som har lite koppling till dagens gäst också.
Ja, just det. Mm.
Men absolut. Vad är det vi kommer reagera på? Eller vem är det vi kommer reagera på?
Nej, men vi nådde sig av nyheten att Ola Serneke då ska helt enkelt sluta som vd på Serneke Bygg.
Precis.
Och då tänker ni, vad har det med,
ja,
med Inget Vilo än podden?
Snickaren liksom.
Ja, exakt.
Nej, men precis, som sagt. Ola Serneke har beslutat att kliva av som vd på sitt gigantiska bolag. Jag vet inte hur många de är. Men, det är väl ett av Sveriges största byggbolag i alla fall.
Ja.
Om man är bortser från Skanska och Peab och så vidare. Men.
Nej, men det som är med Ola är att han har ju varit synts liksom i cykelkretsar i många, många år och är en av initiativtagarna till Serneke Allbike, MTB-teamet som har varit så framstående genom åren här nu då.
Ja, men precis. Sveriges utan tvekan bästa MTB-stall.
Ja, men exakt.
Och som vi pratade om, du och jag, idag, att han har gjort extremt mycket för Cykelsverige genom det här. Och liksom, ja, han har ju lyft fram alla de här duktiga cyklisterna. Däribland Johan Norén också cyklar för.
Ja, han cyklar för det teamet. Jajamän. Så att vi vill inte egentligen inte göra så mycket mer än bara hylla Ola för hans bidrag till cykelsporten. Och det behövs fler som Ola, skulle jag säga, som har det genuina intresset och kanske då även de finansiella musklerna för att kunna driva ett sånt här team.
Verkligen.
Ja, det gynnar ju sporten och det gynnar ju liksom utvecklingen på alla sätt då.
Mm. Och för de som har sett Ola ute på tävlingsbanorna, så våran reaktion är egentligen bara att nu kommer han få ännu mer tid i sin feta husbil.
Ja, exakt, exakt. Vi bodde ju med återigen då Viktor Henriksson där i hans husbil inför SM, tror jag det var, i kan det ha varit i Motala eller sånt där.
Okay.
Ja, och vi var ju där de före, och de har ju en vanlig sån liksom. Ja, men,
en normal husbil.
En normal husbil, ja.
Helt plötsligt sen så vart det solförmörkelse.
Ja, helt plötsligt så vart det som en stor vägg bredvid.
Ja, exakt.
Och då kom ju liksom, det kom ju i stort sett då en länsbuss.
Yep.
Fast med, inte med massa fönster, nej, utan några fönster och en hytt liksom. Det är sjukaste husbilen, och den har han säkert gjort sig förtjänt av. Men nu får han betydligt mer tid att åka runt och
cykla. En annan rolig anekdot angående husbil, eller Ola, men jag kommer faktiskt inte ihåg när det här var, men det är inte så länge sedan. Kan det vara när du körde rekordförsöket på Vasaloppstrippen kanske, och du skulle köra din cykelvasa? Då stod jag och några fler i startbacken i Vasaloppstarten.
Okay.
På cykelvasan.
På
där.
Cykelvasan, ja.
Och jag tror att det är kanske en minut till start.
Då gick det på asfaltbacken.
Ja, men precis. Ja. Asfaltbacken, ja.
Ja.
Ola har ju själv cyklat ganska mycket också, och cyklat den här cykelvasan då. Och jag vet inte om han står i tävlingsklass, men han står säkerligen ganska långt fram i motion i alla fall, för han är en duktig cyklist. Men jag tror att det var ungefär en eller två minuter kvar till start. Då kommer det någon springandes upp för startbacken, skrikandes i alla bikekläder liksom. Är det någon som har en vattenflaska? Är det någon som har en vattenflaska? Men det var ingen som hade.
Nej, inte det kanske.
Så att han fick ju helt enkelt springa upp för, ja men liksom, de som vet vad det är, men första asfaltbacken innan det viker vänster.
Ja.
Där uppe stod det ju såklart en gigantisk husbil som det stod alla bike.
Ja, de hade
sidan,
just det, just det.
Så att Ola hade helt enkelt glömt sin vattenflaska där och kom på det två minuter innan start. Så han fick en fin uppvärmning, kan jag säga.
Sprang han upp då?
Jajamän, och
cykelskor?
Ja,
jag
cykelskor.
Fy fan.
Så att det är också en sån här kul anekdot om han. Liksom. Han bjuder på sig själv. Liksom.
Ja, shit, shit. Så jag kunde ha startat utan vattenflaska.
Ja, men lite så. Han har ju, som sagt, han cyklar ändå med all bike och de har ganska mycket lagningsservice längs banan.
Ja, så törftig kan han inte vara första kilometer.
Nej, exakt. Ja. Nej, men kul, som sagt, stort kul. Tack Ola för allt du har gjort för cykelsporten.
Verkligen, det är vår reaktion.
Nog om det, ska vi ta och släppa in dagens gäst?
Ja, vi försöker få med Johan här, så dyker vi in i lite mer allvarliga och intressanta grejer.
Det gör vi.
Häng kvar. Ja, men då har vi med oss Johan Norén efter lite teknikstrul. Så
ja, precis som vanligt, det ska alltid strula lite för oss.
Exakt, exakt. Välkommen till Inget Vil och en podden, Johan Norén.
Tack så mycket.
Hur är läget? Vi har snackat lite innan här, men du får berätta lite om både hur det står till och vem vi har med oss.
Jo, men det är väl bra. Vi har haft lite snökaos här i Skövde, som säkert många andra ställen i Sverige idag här också. Men vi klarat oss relativt bra här i familjen i alla fall. Tagit oss hem från jobb och så vidare.
Ja, du bor uppe på Billingesluttningen, va? Det är kanske svårt att komma upp dit.
Ja, just det. Alla börjar byta till sommardäck också.
Ja, precis. Som tur var hade vi kvar vinterdäcken, och han plogade precis innan frun körde hem från jobbet där.
Ja. Ja, men kul.
Hemma, så att jag drabbades inte.
Nej. Men vem är Johan Norén då?
Ja, 39 år, kommer ursprungligen från utanför Mariestad i Västergötland, det vet vi kanske de flesta, men bor väl sedan 2017 i Skövde då på Billingesluttningen kan man ju säga. Fru, två barn, två tjejer, 4 och 6 år. Ja, cyklar ganska mycket fortfarande.
Cyklar en hel del.
Ja.
Men visst är det så, Johan, att du kommer från en bakgrund som tennisspelare, om jag inte minns fel?
Jo, det stämmer. Tennis och fotboll höll jag på med när jag växte upp. Framförallt tennis i de senare åren av ungdomen, eller vad man ska kalla det. Jag höll på fram till 20-årsåldern, kan man väl säga. Och satsade väl ganska hårt där under högstadie- och gymnasietiden i alla fall.
Vad var det som fick dig att lägga racket på hyllan då, så att säga?
Ja, det var väl resultaten som uteblev kanske. De här riktiga, ja, det var väl ett steg upp till de bästa i landet. Så. Och det fanns väl ingen riktigt bra mellannivå heller kanske inom tennisen. Utan
just det.
Antingen var man riktigt bra då, kanske bland de topp 10-20 i sin ålder i Sverige kanske. Och då fortsätter man kanske satsa vidare. Men var man lite sämre så var det väl kanske svårt att hitta någon nivå som var kul att tävla på liksom. Det var inte riktigt, det var liksom elitklass och under det här så fanns det inte så mycket.
Ja, just det, just
sen, sen var det väl även lite skador, rygg och ja, framförallt rygg var det väl som hade problem med några år där.
Mm. Ja, det kanske inte är så långt steg egentligen från att spänna strängar till att börja spänna ekrar istället. Gå över till cykeln istället. Ja,
just det. Vart det cykling som ett alternativ där direkt då med mountainbike-cykling, eller mest för att hålla igång i början, eller tänkte du direkt att det här är någonting jag vill försöka tävla i?
Nej, jag höll väl igång lite med fotboll där under samband med att jag började plugga. Jag var strax över 20. Men det blev lite skador där också, så att det blev inte heller så bra. Eller, ja, det var svårt att fortsätta skada knät ganska illa och kom aldrig riktigt tillbaka från det. Så att då blev det väl att jag provade cykling sen. Jag var väl runt 25 då, på riktigt. Eller jag provade på riktigt då. Så jag hade cyklat en hel del till och från skola och sådär in till stan med växte upp på landet utanför Mariestad, så att det blev att man gjorde det då tillsammans med min bror och min far där en del.
Just det.
Så hade jag ändå hållit på med det lite grann så, men inte på alltså tränat seriöst så liksom.
Nej.
Ah, just det, bra just på det, utan det var de andra sporterna som gällde just då.
Mm. Mm. Men sen vart det mer och mer mot cyklingen då. Vi tävlar ju tillsammans där från 2014 till 2018-19 kanske då. Men då kändes det som att du var relativt ny in på sporten då också där. För om vi säger 10 år sedan ungefär.
Jo, jag började väl lite smått 2009-2010 i Mariestad där. Men körde några långlopp 2010 i sportklassen var det då, eller och motionsklass var det också i något lopp där. Men då var ju ganska långt efter, det var ju liksom en timme efter täten kanske.
Ja.
Jag var inte jättebra då. Men det kändes väl som att långloppen ändå kunde passa mig ganska bra där. Om jag väl tränade lite, ja, lade manken till lite.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Så jag körde väl vidare där. Lite Växjötakupp och lite varvat med långlopp de kommande åren där också. Och sen gick det väl över till att bli nästan bara långlopp efter några år. Kanske från, kan det varit 2015 framåt, något sånt.
Mm.
Har det mest varit långlopp, något enstaka XCO och sådär. Men det är väl långloppen som jag fokuserat på, och då, det är väl där som jag trivs bäst också, eller har min styrka kanske. Jag är väl ganska uthållig och seg så, men kanske inte jätteteknisk.
Mm. Ja, men precis, då passar ju långloppen superbra, man kan pressa mycket vatten under lång tid så att säga. Var det så, Johan, att du, jag har ett svagt minne av att du bodde nere på Gran Canaria en vinter också och tränade, var det i början där runt 15-16 kanske, eller ja, inte i början men de åren?
Ja, det var nog 2014 till och med
Okej.
som jag gjorde en liten vistelse där. 2 månader var det väl ungefär på ja, januari till mars, något sånt, om jag inte
Just
minns
det.
fel. Så det hade jag kanske med mig i några år efter sen, det är svårt att säga, men just den säsongen gick väl inte jättebra, tror jag inte. Jag tror jag kraschade det ganska fort när jag kom hem där.
Okej.
Så att det blev väl lite, ja, jag kom nog inte riktigt in i det rätt där. Sen tog det väl något år innan det kanske jag hade nytta av den träningen. Det är svårt att säga, men det var ju inte någon jättebra säsong direkt så liksom.
Nej, men
Som
ofta är
jag
det så
minns det.
att det kan ta en ganska lång tid innan man får betalt för jobbet man har lagt ner. Det är nog ganska vanligt skulle jag säga att man hoppas på för mycket direkt och sen så tar det en stund för utvecklingen att ske så att säga.
Ja, nej, men det blev väl sen var det 2015 som vi körde i Evalds-teamet ihop där, tror jag, va?
Ja, men precis. 15-16 där tror jag är väl. 16 kanske inte du var kvar, men 15 körde vi ihop kanske ja.
Så det var väl då egentligen vi stötte på varandra första gången där på Evalds läger där som har varje år på Gran Canaria.
Ja, men exakt. Exakt. Tampades i backarna.
Just det.
Ja, jo, precis.
Ja.
Det
Det var fostrande tror jag, både för dig och mig kanske.
var ju den klassiska dammrundan på slutet där.
Den har vi nämnt många gånger i podden här
Den är väl
förut.
ingen av oss som vill komma ihåg kanske just det året. Med
Nej,
tanke på att
nej. Jag...
vi punkar allihopa där.
Ja,
Och
exakt. Det var ju bara ett led av punkteringar.
Ja, det är kul det med sig här i efterhand.
Och Tommy själv vann väl till slut sen tack vare att han inte punkade kanske.
Ja,
Ja.
Tommy Evaldsson där som var med och arrangerade resan
Ja,
exakt
precis.
från Kvänum som var då klubben som vi
Ja.
reste med. Men sen hade ju du Johan, om vi säger fram till egentligen dagsdatum så har du ju otroligt fina framgångar i långloppscupen och på långlopps-SM och Cykelvasan och så vidare. Men kanske lite avsaknad av den där riktiga fullträffen, vad vi har lyckats hitta här, eller hur skulle du själv beskriva liksom karriären så hittills på MTB-sidan då?
Jo, men det stämmer väl ganska bra. Jag har ju varit mycket topp 5 på många
Ja.
långlopp och även i cupen har väl varit 2, 3, ja, 4, 5 kanske också till och med. I alla fall flera gånger inom topp 5 där. Men saknar väl den här riktiga vinsten egentligen då. Även kanske den SM-medaljen också då inom på långlopp har jag inte lyckats med. Jag har varit 4 och 5 sådär några gånger men inte riktigt kunnat gå på pallen. Än så länge i alla fall. Så att
Nej.
jag är väl mycket där, ligger och gnetar runt topp 5 ofta. Men ofta har det varit några som varit starkare. Kanske i antingen spurten eller att ja, gått ifrån tidigare under loppen.
Ja, precis.
Och det är ju ofta Mattias Engelin, Emil Lindgren, Mikael
Ja.
Olsson. Det är de här vi har slagits med i många år. Liksom, som ja, fortfarande går ganska strångt, flera av dem.
Ja, både Emil och Micke Olsson som du nämnde där kör ju samma team som dig också, så då kan jag tänka mig att det blir ännu mer svårt.
Ja, det blev ju lite att vi hjälptes åt ganska mycket där när jag gick över till Allebike 2016 var det väl.
Ja.
Och då var ju då var Emil och Mikael ganska mycket bättre än mig i början i alla fall. Så att det är klart jag blev väldigt sporrad av att försöka hänga med där på loppen. Och ju mer vi körde ju bättre gick det liksom. Och till slut så kunde jag gå med några lopp där och vi tre kunde köra ifrån själva då i princip och etta, tvåa, trea ibland där. Och det här var väl under kanske 2017 till 2019 och sånt som vi tog många segrar och pallplatser där.
Ja, du personligen tog ett stora steg där också. Men jag är lite nyfiken. Kanske man inte vill, du kanske inte uttalat utåt ifrån ert team så, men här i den här podden så frågar vi det vi känner för. Fanns det liksom en uttalad roll där du skulle vara hjälpryttare, eller fick du vinna om du hade chansen så att säga, eller hur gick snacket där?
Nej, det fanns ingen uttalad roll, utan vi hjälptes väl oftast åt fram till slutet, sen gjorde vi upp om det liksom då. Och många gånger blev det väl att, eller flera gånger i alla fall, så blev det ju att vi kunde gå ifrån själva, och då blev det väl att vi körde fram till en kanske viss kilometer kvar då, och sen körde fritt därifrån liksom då, att vi pratade ihop och så kanske under loppet då, men oftast var det inget som vi gjorde upp på förhand, utan det blev lite som det blev då. Ofta kanske Emil var starkast i spurten då. Micke tvåa och jag trea. Det var väl mycket så det var.
Men precis.
Ja, nej, men det är kul att höra ändå att det inte bara är stallorder liksom, från start till mål. Liksom.
Nej,
precis. Starkaste man får vinna så att säga, och det är så det ska vara.
Mm. Ja, men kul. Efter MTB så började du satsa på någonting annat. E-cykling. Vad är det och varför?
Ja, för den som inte är insatta så kör man ju på en så kallad trainer. Det är ju en, vad kallar man en ställning, eller man tar bakhjulet på cykeln och sätter den på en ställning med en kassett. Eller en, vad kan man säga, man hållare kanske.
Ja.
Och den genererar motstånd då i form av watt. Och då kopplar man ofta upp den mot en plattform, och det är väl oftast Swift, den största plattformen.
Ja,
yeah, även det finns flera andra också. Men så har man en avatar där då som rör sig. Ju fler watt du trycker, desto fortare rör sig avataren. Och spelet simulerar lutning och motstånd som i utomhuscyklingen då. Och ska ju påminna om det. Och man tjänar ju även på att ligga i klunga och ligga bakom andra åkare som man gör ute då. Så att det ska ju vara, eller det är ganska verklighetstroget på det sättet.
Ja, hur verklighetstroget är det nu när du ändå nämner det? Du som ändå är en extremt duktig utomhuscyklist, men också en extremt duktig inomhuscyklist.
Ja, man behöver ju inte svänga till exempel.
Nej, det är ju inte riktigt, du behöver inte riktigt ha den här tekniken på cykeln på det sättet kanske, som att ligga i en klunga och inte vingla på det sättet.
Nej, precis.
Men, och sen samtidigt så känner du ju inte riktigt den här, att du ligger i lä liksom som du gör utan du ligger i klunga. Du ligger bakom någon och sparar kraft. Du känner väl inte riktigt det på samma sätt, men du märker det. Att du behöver trycka mer kraft om du ligger först. Mm. Som i klungan. Ja. På
så du känner dig egentligen mer i pedalerna än allting runt omkring bara liksom?
Ja, man lär sig liksom, det blir ju mycket att man kollar på siffrorna på de andra och på sig själv. Och så ser man att ligger den längst fram på 5 watt per kilo, så kan man kanske hålla 4 bakom då.
Mm. Just det.
Sen så beror ju lite på om det är backigt eller platt och sådär också, hur mycket man kan spara, men så är det ju ute också lite grann.
Ja, men det är klart att det var väl en väldigt bra förklaring.
Ja, ju mer man kör ju mer lär man sig vad man kan spara kraft också, och hur liksom algoritmen fungerar.
Ja, lära sig spelet så att säga.
Lite som Stenmark, ju mer du tränar desto mer tur får du helt enkelt.
Ja, lite så.
Ja, men kul. Men en annan fråga då, det är ju liksom, är det lika kul som att cykla ute?
Nej, kul är det väl kanske inte på det sättet. Men det är ju roligare än att cykla och kolla i väggen.
Ja,
kanske precis. I alla fall då. Sen kan ju racen bli ganska roliga när det blir liksom tajta spurter och lite attacker och sådär. Så det är ju ganska lätt att fastna för det ändå. Liksom, köra race och sådär. Mm. I alla fall om man är liksom, jag gillar att tävla och köra mot andra liksom.
Ja, och då ska vi tillägga så att för den glada motionären så finns det både A, B, C och D-klass tror jag va? Så att man kan hitta en tävling som passar en själv så att säga, så man inte känner att man blir avställd i första backen hela tiden.
Ja, precis. Det finns ju klasser för alla kan man säga. Mm. Och det går ju race i stort sett dygnet runt flera gånger varje timme. Mm. Kanske mest dagtid för Europa då, tror jag det är väl ännu mer liksom deras bästa tider eller våra bästa tider, det är väl där det
men precis
mest race precis. Liksom.
Men vad var det som fick dig att börja med e-cykling eller liksom trainer och Swift och hela den biten liksom, från att ha varit väldigt duktig utomhus till att kliva in och börja satsa mer på incyklingen?
Nej, men jag provade väl på lite, jag tror det var 2018, hade någon sån enkel trainer, liksom man bara sätter bakhjulet.
Ja.
Och så en magnetmotstånd då, är det väl.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Passade väl ganska rätt snabbt för det. Liksom att det var kul att köra det på höstvinter.
Men just liksom enkelheten eller liksom...
Ja, i början blev det väl, precis, enkelheten och sen lite variation då kanske. Jag tror jag testade lite när det var lite off-season då på hösten kanske. Från utomhuscyklingen mer som bara se vad det var för något.
Ja.
Och fastnade väl ganska fort för det. Så då. Och sen,
men då fanns det inga tävlingar där kvar, Johan, eller?
Jo, men det fanns det. Men kanske inte de här stora tävlingarna riktigt så då, men det var ändå igång relativt mycket som jag minns det. Det kom väl några år tidigare på allvar, Swift, tror jag.
Så det gjorde det redan innan pandemin där så att säga, så började det på att slå hårt.
Jo, men det var en hel del som var igång redan då som jag minns det i alla fall.
Ja.
Och det var ju säkert många, ganska många svenskar som redan körde som, innan mig liksom, så att jag var långt ifrån först.
Ja, men precis. Liksom. Precis. Och det är ju som Christian nämnde här, det är ju, du har ju satsat liksom parallellt på MTB och sen nu då onlinecykling, och man ser ju många som, om man tittar på SM nu till exempel, så är det ju många namn man inte känner igen så jätteväl från utomhuscyklingen. Har det blivit så att vissa cyklister nästan specialiserar sig mot e-cykling, framförallt kanske ute i världen men även i Sverige? Har du upplevt att man liksom man har börjat få det som sin primära gren?
Jo, men lite så har det väl blivit, och många kommer ju från olika bakgrunder, lite orienterare och löpare och skidåkare kanske, lite av varje. En del provade på det när de är skadade och så fastnar för det lite. Har jag fattat det för. Så att det blir ju lite att du blir bra på det, du tränar. Så att det är inte helt lätt att komma direkt kanske från utomhuscyklingen och hävda sig direkt. Så, men även om man är stark så kan man säkert det också. Men det är klart man har nytta av att kört en del race och se vart du kan spara kraft och kunna banorna och så vidare.
Ja, men precis. Så det är alltså det är fördel om du säger som löpare och orienterare där att du har stor hjärta-lunga, du har mycket kapacitet i centralt där före och har bra ben då, så att säga. Benen bygger du kanske upp snabbare, men kommer du som löpare med bra hjärta-lungor så har du ganska mycket, är det bra förutsättningar rättare sagt.
Ja, det kan nog stämma. Det är ju inte, det är nog lite lättare att bli bra snabbt på inomhuscykling kanske än ute. Det är lite fler aspekter med teknik och tramteknik kanske mer och
men just
kunna svänga och så vidare. Beroende på om det är mountainbike eller landsväg eller vad man kör då. Mountainbike är väl ännu mer invärdning för.
Ja, det är ju, det är kanske framförallt lite högre tröskel också. Du ska ut och hitta en grupp och cykla med eller ut i terrängen då. Så att sitta sig hemma i källaren är ju mycket lättare på något sätt.
Jo, men det är ju ganska riskfritt också på det sättet att du inte du kraschar ju sällan liksom.
Nej, det vore illa. Internet kan krascha, då är det kört. Ja.
Men Johan, vad skulle du säga? Vilken är din primära gren nu när vi ändå pratar om det? Är det utecyklingen eller är det innecyklingen som är din primära gren liksom?
Nej, än så länge är det väl utecyklingen fortfarande, även om det går mer och mer mot innecyklingen. Så det är väl nästan 50-50 snart liksom, så känns det som. I och med att det är ju liksom, det är ju nästan två säsonger som är halva året var liksom. Så bara genom att se på det så är det ju nästan 50-50 då kan man säga.
Mm. Ja, men exakt. Och då kommer en följdfråga direkt där. Du måste ju vara extremt motiverad att hålla hungern uppe och tävla hela sommaren och sen tävla hela vintern. Jag minns att jag tyckte det var ganska skönt att inte rejsa på vintern och kunna liksom ta det lite lugnt. Har du inte upplevt att det kan bli svårt att hålla motivationen där, eller?
Jo, det är klart det kommer i perioder så. Och där på hösten kanske man inte riktigt är så jättesugen på att liksom binda upp sig för att vara med i något lag de första månaderna. Så ibland så har jag väl skippat det lite. Lite beroende på vad det har varit också. Ibland har det väl dragit igång någon stor serie redan i oktober och klart då känner man kanske lite att man vill hjälpa till också i laget, så i svenska laget där. Men det, oftast är man väl ganska hungrig efter att ha vilat. Eller bara liksom spontantränat några veckor. För annars skulle det nog inte funka riktigt att kunna vara med och köra eller konkurrera på Sifta. Liksom, för det är ändå ganska mycket motivation liksom för att få ta i liksom.
Ja, verkligen.
Det är ju mer liksom, det är lättare egentligen att motivera sig att köra fort i skogen kanske när du har liksom, tycker det är kul och du kanske jagar någon annan eller du vill kolla dina tider på jämfört dina tider med innan du har kört och så vidare. Det är fler liksom element där egentligen. Inne är det väl kanske mer ren smärta eller vad man ska säga.
Man borrar ner sig liksom i dataskärmen.
Ja, det är ju ganska mycket i huvudet där också. Hur mycket man kan fråga sig egentligen. För det är ju på något sätt kanske lättare att ta ut sig mer inne på något sätt när man inte, du kan inte vara rädd för att krascha liksom på det sättet. Det är kanske att du kör på någon eller kör in i träd eller något sånt. Utan du kan ju ta i liksom till du ramlar av cykeln nästan.
Ja, precis. Exakt.
Och sen kan du krypa till soffan sen i värsta fall då.
vi ska hoppa vidare där Johan. På tal om att ta i som att man ramlar av cykeln. Var kanske något du gjorde där på SM? Och vi måste ju komma in på SM här uppe i Luleå som gick den 22 mars om vi har hissat rätt här, va?
Ja, det stämmer.
Ja,
så det var typ 2 veckor sedan.
Ett par veckor sedan, ja. Där SM-veckan då, där e-cykling var med helt enkelt. Och du var ju på plats som vi förstår där, och till börja med ska vi fråga, var alla på plats eller kunde man köra även hemifrån för att vara med på SMR?
Nej, man var tvungen att vara på plats. Så att man fick intresse med sig innan, och sen så togs det ut lite utifrån tidigare resultat och meriter och sådär, i framförallt e-cykling då.
Ja.
Så att vi var ju 16 herrar och 9 damer tror jag det blev.
Ja. Hade det med kapaciteten på trainers att göra, att man kunde inte vara fler, eller fanns det ett maxtak där på grund av något annat?
Nej, men det var ju antal cyklar eller trainers. Ja, vi körde på så här inom cyklar, kicker, bike.
Just det.
Därifrån var ho. Så ja, det var ju först var det tal om 20, men jag tror att det vantades ner till 16 sen.
Och då fick vem som helst söka, och sen skedde en uttagning då av en jury egentligen.
Ja, precis. Du var väl tvungen att ha licens då för antingen inom cykling eller utecykling. På något sätt i alla fall för att kunna vara med.
Ja.
Så att det gick väl mycket på tidigare resultat i vinter och så.
Just det.
Viktigt sen, med licens där ifall det blir en krasch liksom, som man har försäkring.
Ja, precis.
Ja.
Nej, men det var väl säkert så att om jag vet inte, men det kan, om någon utomhuscyklist hade säkert visat intresse, någon jätteduktig, så tror jag säkert att de kunde fått vara med, men jag tror kanske inte att de gjorde det. Det låg väl kanske lite dumt i schemat där, ganska tätt in på utesäsongen och
just det.
Många ville kanske förbereda sig inför det.
Ja, precis.
Också.
Luleå är ju ganska långt upp också, ja, logistiskt.
Ja, det är en bit att ta sig, så är det. Men innan SM här så hade du ju, vi ska nämna det också Johan, att du hade ju då tagit hem Sverige, eller Swecupen i Swift, eller i innecykling då. Swift, den körs väl inte på Swift-plattformen tror jag, utan på den här andra plattformen.
Jo, i år gick det på Swift.
Aha, okej, okay. Det gick på Swift, yes.
Ja.
Men hur som helst så tror jag nog att du var någon form av stor favorit där tillsammans med han som vann förra året, som vi har tappat namnet på här nu, men det kan ju du Johan.
Ja, Martin Härberg, men han var ju inte med i år då för han har varit sjuk och så mycket, så att han inte riktigt i samma form heller som det förra året. Så att det var väl Johannes Keiding där som blev trea i Swecup tror jag, och Samuel Brändlund som blev tvåa i Swecup, och så Jakob Björklund som blev fyra, som, ja, som jag såg som största konkurrenter då. Sen så kom ju inte Samuel till start där. Men de andra två var ju med, så att det var väl kanske...
Men det var Johannes jag tänkte på där.
Framförallt de andra två som jag hade mest ögonen på då.
Ja, men precis, precis. Och hur funkar det där då när man kommer upp där till Luleå? Är det invägning och är det såklart test av trainers och så vidare? Försöker man att gå ner något kilo för att få bättre siffror där? Hur tänker man inför loppet?
Ja, det är invägning 2 timmar innan var det. Så vi startade första racet vid 11. Så att det var invägning vid 8:30 till och med, för att det skulle hinnas med innan damernas start vid 10.
Ja.
Så 2,5 timmar innan var det ungefär. Så att man försöker väl att hålla en hyfsat låg vikt i alla fall. Liksom. Jag cyklade lite på morgonen där och sen...
Äter man frukost innan då och så?
Ja, och frukost efter invägningen, för att det var så pass långt mellan tyckte jag. Så att ja, det gör ju inte kanske jättemycket på den där, vi har ganska platta banor och så att det, men man vill ändå kanske hålla sin vikt liksom nere, för sitter lite i huvudet.
Men så är det ju, så är det ju. Men sen hade då, som vi förstår, alla exakt identisk utrustning, så det ska inte hänga någonting på det då?
Nej, precis. Det var ju helt nya cyklar. som packades upp dagen innan där, så att alla hade ju samma förutsättningar och alla hade en iPad då, framför sig som man såg sin avatar på.
Men hur var det då att cykla på en sån här Wahoo Kicker? Jag misstänker att du kör på en vanlig cykel på en trainer hemma. Ja, du kanske har kört på en sån tidigare, men jag menar, det måste ju ändå vara lite annorlunda att köra på en riktig sån e-cykel liksom.
Jo, men det är lite annorlunda. Jag har ju kört någon gång på det tidigare och testat lite olika ställen. Så, och sen körde vi på det på SM förra året. Men det är ju lite annorlunda med det här elektroniska motståndet.
Ja.
Man känner inte riktigt växlarna som man gör på man har det på en trainer. En trainer blir ju lite mer likt en utomhuscykel. Liksom känns att växeln går i och du kan kolla bara på kassetten vart hur många växlar har kvar. Liksom, och här var man helt... Här var man helt i blindo liksom för att det var ingen display alls på de växlarna. Då. Men det, samtidigt så är det ju väldigt snabb växling och liksom, ja, den fungerar problemfritt så länge den...
Kedjan kan alla, inte hoppa liksom.
Alla kablar i liksom i alla fall. Nej, det är exakt. Väl mer kanske uppkopplingen och så via Bluetooth som är lite osäker när så många sitter på samma ställe. Men det fungerade väldigt stort sett problemfritt för alla. Så det var skönt.
Ja, men kul.
Men SM-loppen där gick ju då över 3 stycken deltävlingar med lite olika längd och karaktär. Vi har hittat den första 3 tävlingar på samma dag där då, helt enkelt. Visst var det så, Johan?
Ja, det stämmer. Vi körde ett lite längre lopp på förmiddagen där vid 11-tiden och det var ju runt en halvtimme på en ganska platt bana där i Skottland. Alla loppen var i Skottland, kan väl tilläggas, i den världen då i Swift. Finns ju olika världar. Så det var två varv på en bana på drygt 20 kilometer tror jag det var totalt blev. Så den var ju ganska platt. Och det kändes väl som att det skulle kunna bli en klungspurt där liksom då. Det var visserligen en liten backe upp mot mål och sen någon liten backe till på varvet, men det är ofta ganska ofta den banan slutar i en klungspurt. Så jag ville väl försöka undvika det, så att jag attackerade väl efter en 4-5 kilometer kanske. Ja, i backen upp mot mål i alla fall, på liksom lead in som det kallas, innan man kommer till mål första gången då. Alltså innan första varvet börjar. Och det var en kille, Martin Nilsson där, som hade stuckit iväg en bit innan, men han blev precis inhämtad. I samband med det så att jag passade på att försöka gå iväg direkt där då. Det var väl lite planen att prova det innan det.
Och då kom du iväg direkt där, eller?
Jo, men jag fick några sekunder och sen fortsatte jag hålla uppe trycket ganska bra med vatten ett ganska bra tag där tills luckan växte väl till en halv minut så småningom, något sånt, och lite mer till där till på slutet. Men ja, just det är ju försvinner ju ganska fort de här sekunderna, så att så man känner sig ganska jagad, så i alla fall så länge det liksom håller sig under en halv minut, så kan det ju räcka med att någon gör en acceleration där bakom och får med sig klungan och så är det 10 sekunder borta.
Ja, just det.
Så det är farligt att slappna av där, så jag höll väl ganska bra tryck länge där liksom.
Ja, vi läste en artikel om loppet, eller jag tror det var just den här deltävlingen då, att du gjorde långlopp av SM och malde sönder konkurrenterna. Kan du beskriva det så, eller du gick upp och tryckte allt du hade helt enkelt i typ 20 minuter där?
Ja, lite så blev det. Jag ville inte att de skulle komma ikapp. Och för jag ville gärna ha med mig segern i första loppet där för liksom att leda på poäng inför fortsättningen där. Så att jag fortsatte hålla ganska bra kraft. Jag kände väl att det kostade på ganska bra det här inför eftermiddagens lopp. Men,
tänkte precis säga det, man vill ju inte bränna sig när du har 2 lopp till liksom.
Nej, men lite så. Men jag kände väl att Jag kunde slå av lite mot slutet och jag vann väl ändå med en 40-50 sekunder kanske, tror jag, något sånt. De gav väl upp lite också i klungan där bak, ja, och började precis fokusera på andra platsen också, ja, mot slutet.
Så ja, just det. De fick inte till något jättesamarbete heller då kanske, eller kan man tänka så i cyklingen att man kan få till ett samarbete liksom som verkligen gynnar gruppen?
Jo, det går ju, men det var väl kanske ingen som ville offra sig heller på det sättet då. De försökte väl gå ifrån istället, och då blir det ju att det kanske går hårt några sekunder och sen stannar av, och så om jag håller jämfart där framme så håller jag avståndet fortsatt, eller kan dryga ut lite till i bästa fall.
Ja. Och vad vi kan se här på Swift så hade du då en snittwatt på 346. Låter det bekant på över den här 32 minuterna?
Ja, det kan nog stämma kanske. Något sånt. Jag kanske till och med lite mer.
Ja, jag tänkte säga det. Det borde nästan kanske till och med vara lite mer.
Jag vet inte hur lång tid det står att det var där. Det kanske var lite nedvalvning också på det, eller?
Ja, 32 minuter totalt.
Ja, det kan det vara att det gick lugnt i början också. Kanske lite då.
Ja, precis.
Att det inte stängde av riktigt kanske direkt efter. Men det känns som att jag hade lite högre så. Men,
Men det är runt nästan 5 watt per kilo som krävs, eller? För att hålla undan där, eller vad ska vi säga?
Jo, men runt där. Jag låg nog en 10 minuter på 6 watt per kilo kanske när jag gick ifrån, tror jag.
Ja, fy fan. Vad har vi för siffror då, Johan? Det är närmare 450 watt för dig, eller vad?
Nej, 420, något sånt då. Jag vägde runt 70 där.
Ja, fy fan, det klarar jag på 40, när jag brukar köra 40-20 intervaller.
Ja, för de som inte förstår så är det brutalt höga siffror liksom. Ja. 6 watt per kilo, det är mycket. Ja, men grymt. Men om vi hoppar till nästa lopp då.
Ja, sen var det lite paus där vi körde nästan vid klockan 3. Mm. Och då var det ju 2 kortare lopp.
Ja.
Det första loppet lite backigare med 3 backar som skulle, ja, en backe skulle köras 2 gånger och en backe skulle köras 1 gång, så var det målgång upp för den första backen då, eller man ska säga.
Ja.
Så det var ju inte mer än drygt 8 kilometer det racet, och det tog väl det tog en kvart kanske, något sånt.
Aha, det var så kort, ja.
Så att det var ju, de gjorde ju de här racen ganska korta för att skulle passa in i tv-sändningen och så också. De hade ju inte hur mycket tid som helst att få in e-cyklingen där för damerna. De körde ju också timmen innan där, så att för att få in det på 2 timmar så med lite paus emellan så var det 2 ganska korta race där då.
Ja.
Är det flat out från start då, eller hur tänker man där?
Ja, jag hade ju min tanke att köra när backarna började. Den började ju inte riktigt direkt, men det var väl efter någon kilometer så började ju den första backen på en 2,5 minut, något sånt tog väl den. Ja. Så där började jag köra ganska hårt från botten då, liksom för att försöka spräcka fältet så mycket det gick redan direkt från början där egentligen.
Ja.
Och det gick väl ganska bra. Vi var väl en 4, 5, 6 stycken tror jag kvar efter den första backen. Och sen en ganska kort nedförkörning. Och då var väl någon som anslöt, tror jag, bakifrån. Men inte mer än det. Utan vi var väl fortfarande en 5, 6 som gick in i andra backen som var lite ännu kortare då, egentligen tror jag kanske den är 1,5 minut och sånt. Och
okay.
Inte jättebrant mer än i början och på slutet. Så den kan man ju ligga bakom, eller drafta ganska bra bakom då, eller spara kraft. Men jag fortsatte ju ganska offensivt där, och efter där så var det bara jag och Johannes Keiding kvar där.
Ja,
inför
det var Johannes
den sista,
där.
Inför den sista gången för den första backen, om man ska säga.
Mm.
På 2,5 minuter ungefär. Ja. Och då hade jag väl koll på att vi hade en ganska bra lucka där. Så att det blev lite avvaktande i början, och man kände väl av att man kört på ganska hårt också innan. Så att, blev väl att man ville kanske inte gå stenhårt, eller man orkade helt enkelt inte göra det från botten riktigt heller, utan det blev väl lite lurpassande där. Och det kändes ju som att jag, även om jag skulle komma tvåa, så skulle jag ha ganska bra utgångsläge inför sista loppet där, så att det kanske var värt att försöka invänta någon slags spurt istället där då. Men jag började väl spurten ganska tidigt, för jag vet att han är snabb i slutet, Johannes där, så att oftast får jag stryka honom i en kortare spurt. Så att jag började kanske med en 600-700 meter kvar och sånt i egentligen sista kurvan upp mot mål där.
Mm.
Och körde väl så hårt jag kunde egentligen fram till mål där, och lyckades få några meter, hålla undan det och vinna det loppet också då. Så det var ju skönt.
Ja, ja, men det är ju grymt. Det är ju brutalt ju.
Så du har alltså vunnit 2 av 3 lopp den här dagen?
Än så länge. Mm.
Ja, det stämmer. Sen var det inte lång vila inför nästa. Det var inte, det var inte mer än 5 minuter och sånt.
Oj, shit.
Det hade ju blivit förskjutet där, så andra loppet började väl någon minut senare än skulle, så att vilan mellan blev kortare än vad den var tänkt också då, så att alla satt kvar på cyklarna och
jag fick något
headset från SVT och fick göra en intervju direkt när jag fortfarande var uppe i
180,
ja, exakt.
Ja, nästan så.
Härligt. Men då visar sig från sin bästa sida liksom.
Det var ju lika för alla, så att de flesta var väl ganska trötta där, skulle jag tro.
Mm. Då skulle det inför sista race räcka att vara typ topp 5 för att ta det, eller något sånt där, misstänker vi då?
Ja, 4 hade vi räknat ut, för att det räckte att komma på samma poäng som Johannes där, och då skulle jag vinna på fler vinster och liksom, för det som gick först.
Ja.
Men det sista loppet var ju en GP-bana, kan man kalla det, inne i Glasgow där. Så korta varv, men lite småockuperat ändå. Mycket så här böljande med skarpa kurvor och små kickar liksom. Lite backar. Men även där kanske ganska ofta slutar i en klungspurt, så att det kunde ju, med tanke på det, sluta lite hur som helst.
Ja, precis.
Det var ju lite ovisst att sitta och vänta på det, och sen hoppas få bli 4 då, för det är ändå ganska många som är snabba i spurten om det väl kommer dit liksom då. Så att jag hade väl tanken att försöka attackera även där för att vara på säkra sidan liksom då. Kanske antingen komma iväg själv eller komma iväg med några andra för att liksom säkra en som sen fjärde plats då i alla fall.
Ja, ja. Men jag måste bara fråga Johan, när du säger att du ville attackera, det måste ha varit fler som ville det. Fick du täppa mycket luckor och så också, eller var det ganska safe i övrigt, eller liksom var det kritiska tillfällen under lopperna där du kände att kan jag verkligen ta den här luckan?
Nej, men det var inte så mycket. Han inte börja så mycket innan jag liksom själv kunde börja attackera. Det var okay. I sista loppet där så var det ju en hemmaåkare där som stack direkt från start. Bara för att prova lyckan liksom. Han var inte med i totalsammanställningen egentligen och krigade om några topplaceringar, utan han fick ju en dropout i andra loppet, så att han fick ju bryta ner det. Så han hade väl inte så mycket att förlora på det.
Mm.
Så han, det blev lite att vi släppte iväg honom ett tag där. Och sen kom vi till slutet av första varvet. Och då slängde jag in en attack för att försöka spräcka upp fältet lite, men det samlades ihop igen i stort sett hela klungan, så att det blev lite avvaktande ett tag till, och sen kom vi till andra backen ute på varvet där, så det blev väl i mitten på varv två då, och då provade jag lite igen och trycka på där för den. Jag fick väl någon sekund på toppen, en sekund på toppen tror jag, så jag tänkte att jag fortsätter väl då och ser om det kan bli en liten lucka. Och det blev det sen efter någon kilometer till cykling, så då kunde jag ju få en lucka på en 10-15 sekunder.
Okej.
Och fortsätta köra, det var ju inte mer än tre varv vi körde, så att det var inte jättelångt kvar heller då, så att det var väl en kan ha varit mellan 5-7 minuter kanske kvar och sånt från när jag attackerade och sånt, så att det var ju inte jättemycket att spela på heller.
Nej, det var blunda och kriga där då hela vägen.
Ja, det var väl så, och de gav väl upp lite när de såg att jag kom iväg kanske där. Många var nog trötta kanske också. Men,
tro fan det.
Det är klart, de har sett mig köra ifrån dem tidigare så på Svekup och sådär. Ja. Så att det är klart, de vet att det är svårt att täppa igen när det väl har kopplit en lucka. Så liksom. Oftast är det lättast att ta dem direkt och ge dem att kicka till och täppa det direkt. Exakt. Men missar man det skedet så är jag ganska svår att fånga in då.
Ja, men det är ju grymt imponerande att höra, och du
verkligen
tog då 3 av 3 helt enkelt och solklar vinnare och bäst i Sverige på att cykla inomhus. Det är ju helt sjukt bra liksom, med tanke på hur många som sitter i sina källare och gnetar liksom. Det ska du vara stolt över.
Jo, men det kändes skönt att få med sig det hem där. Det är klart, det var ju lite favorittryck så, men vill ju till att få till det när det väl gäller. Och så när det är så korta race så är det klart, det är lite mer chansartat.
Och
sen samtidigt med tekniken, att allt ska funka så här också när man sitter på samma ställe hemma. Hemma vet man ju oftast om det funkar eller inte. Eller oftast så gör det i alla fall, efter man har kört så pass många gånger så vet man vad man behöver göra om det inte funkar. Och här är det ju mycket signaler så där från alla cyklar på samma gång. Och, det kan hända mycket. Så att, det var skönt att det gick vägen.
Men stort grattis.
Verkligen.
Riktigt jäkla grymt gjort, verkligen. Och vi kan inte göra som sagt annat än att gratulera till en mäkta insats och SM-guld. Det är riktigt, riktigt bra. Vi ska försöka och sy ihop säcken lite här, Johan, innan det blir en alldeles för lång podd.
Tack så mycket.
Ja, skitkul att få prata med dig. Vi tänkte avsluta med några av lyssnarfrågorna som har kommit in under eftermiddagen här. Väljer ut ett antal där, ska vi se, så att vi inte blir för långa här.
Precis, men jag kan köra en första till där. Vi har fått in en fråga från en poddföljare här som undrar vad du har för temperatur i rummet när du cyklar hemma.
Jag försöker väl ha mellan 10 och 15 grader om det går. På sommaren är det ju svårare, men jag brukar väl ibland ha en sån portabel AC, ställa in i rummet och sätta igång några timmar innan jag ska köra, så att då kan jag få det hyfsat kallt i alla fall. Så jag kör med upp ett fönster.
Du får kyla ner helt enkelt. Du sitter inte ute i ett kallt garage, utan det är inne i huset där, så då.
Nej, det är inne i huset, så att, och på vintern funkar det oftast att öppna fönstret så då. Men på sommaren kan det ju vara lite värre kanske, men oftast går det bra med AC:n där om man startar den i tid.
Ja.
Gott. Vi tar nästa.
Nästa fråga. Käkar han någon speciell diet eller blir det bara kebab?
Nej, det är inget speciellt, utan det är ganska blandat så liksom. Ganska mycket kolhydrater är klart. Och framförallt kanske inför race. Lite mer så. Sen inför innecyklingen är ju ganska korta race, så att det behöver kanske inte jättemycket laddning så som inför långloppen och ut och så, men ändå kanske mer, lite mer fokus på kolhydrater inför större race.
Ja, ja.
Gott. Ja, jag kör nästa då. Vilka är dina tre största mål för 2024? Eller vilka var? Det kan ju vara så att
det står ju vad är Johans det tre.
Ja, precis. Det, du säger kanske själv. Hade ett mål kanske var att vinna SM i e-cykling. Jag vet inte.
Ja, det kan man väl säga att var ett mål. Sen skulle det vara kul att köra VM i e-cykling. Det går ju till hösten där i Abu Dhabi på plats för första gången.
Ja, så att det coolt. Då får du verkligen ha med portabel AC då.
Ja, precis. Det har varit kul att kolla in till det. Det är bara 20 platser, så att det kommer bli svårt att kolla in. Men det hade varit kul.
Men det är speciellt kval där, eller kan du använda SM-medaljen som någon form av kval?
Ja, det är ju en semifinal först som man kan använda lite meriter kanske till för att få med på dem. Men från därifrån så är det liksom öppet för de som är med där och ta sig till de 20 stycken i finalen där. Så att till finalen så är det ingen som är direkt kvalificerad, utan det är, där tävlar man sig in liksom. Det är coolt. Hela världen där.
Får vi verkligen önska dig lycka till i kampen dit.
Och ett mål till då om du hade det. Det var två där.
Nej, men det får väl bli att försvara mesta tröjan i gravel då.
Ja, just fasen. Det har vi ju bommat lite och lyfta här i podden. Du är ju svensk mästare i gravel för tusan.
Vi har faktiskt en lyssnafråga som säger hur är känslan att ha två mästartröjor?
Ja, exakt. Det stämmer. Det har vi faktiskt här.
Nej, men det är ju rätt så sjukt på ett sätt. Sen är det väl kanske inte en av de största disciplinerna, men med tanke på hur dåliga jag var när jag började cykla så för 15 år sedan så känns det ganska stort.
Ja, och börja cykla relativt sent i livet liksom, och ändå kan ta hem mästartröjor i elitklass så att säga. Det är ju coolt. Det är aldrig för sent att börja satsa liksom.
Nej,
man får ta lite av de här nya grenarna kanske innan de hinner växa för mycket.
Smart.
Ja, men då hoppas vi kul. Att som en liten påbyggnad på det, hoppas vi får se mästartröjan på Bergslagen Bike Race eller Bergslagen Gravel som det heter i höst. Exakt.
Ja, precis. Det är risk att hinna gå till SM innan dess, men jag får försöka plocka hem det också då. Så
det stämmer. Det ligger helgen efter SM. Det är helt rätt, Johan.
Men det går alltid att köra en gammal mästartröja också.
Nej, det är förbjudet.
På de här ränderna kanske då. Längst ut
bara. Ja, på armarna. Exakt. Vi tar en till här. Rakar man benen på Swift? Var det mycket rakade ben i Luleå, kan vi fråga då kanske?
Ja, det var nog lite varierat. Det var lite sådär. Det var kanske inte riktigt som någon stilpolis. Kanske inte riktigt hade trivs där kanske.
Ja, det är så.
Med tanke på kanske bakgrunden också från olika idrotter så hos deltagarna så kanske det inte riktigt är samma liksom inskolning.
Nej, just det.
De som har cyklat länge.
Var du noggrann där, eller kände du att du kan kvitta när vi sitter inne?
Nej, jag var inte så noggrann. Maskinen hade gått sönder hemma också, för att skylla på kanske.
Ja.
Ytterligare en anledning att köra e-cykling, man behöver inte raka benen.
Haveri. Men ska du ta en sista där då, Christian, så får vi nästan
Vi kan köra en sista här. Då tar vi, om du får välja ett favoritpass, intervaller, ute och ett inne, vad blir det då?
Inne blir det nog lagtempo som vi kör ibland på Swift. Alltså då kör man i ett lag. Det är ju en tävling egentligen, kan man säga. Man kan väl se det som intervaller på det sättet. Man kör ett lag med 5 eller 5 till 8 stycken. Det blir oftast.
Ja.
Det är ju ganska kul då att köra ihop där. Det blir lite lättare att ta i på det sättet.
Ja, precis.
Men annars är det väl kanske 30-15 kanske. Något sånt.
Och det är väl, det blir mycket så korta just för Swift-ändamålet då, att det ska liksom för att kunna täppa luckor och så vidare, så är det mycket korta intervaller eller?
Ja, lite så. Och sen tycker jag har svarat ganska bra på den träningen. Jag är väl lite diesel så från början, så att jag behöver väl de här korta liksom för att hålla upp intensiteten, och kanske har blivit lite bättre på det med, ju mer Swift jag kört så än jag var från början kanske.
Ja, just det.
Men ute är väl också backintervaller eller någon, ja, gå från något kom i någon backe som ja, liksom spontana så kom så kanske.
Ja, men precis, precis.
Ja, men gott, ett bra
kom
svar.
Alltid ett kom.
Ja, men precis. Ja. Ja, men kul svar. Vi har pratat om mycket högt och lågt idag, Johan. Och som sagt, som Fredrik sa, att vi ska försöka avrunda innan det blir en allt för lång podd. Men har du något som du skulle vilja ta upp eller som du tycker att vi har missat eller glömt att prata om?
Ja, det är väl den där race-storyn då.
Ja, just det. På Gran Canaria.
Ja, som vår... Gode vän, slangen var det väl.
Ja, just det.
Ja, ja, det måste vi lyfta, ja, Johan. Precis. Hur är ditt minne av den nu händelsen?
Jag har ju bara hört den här från Fredriks sida. Ja, det ska bli kul att höra facit nu.
Ge Johan chansen här och få dra sin side. Och vi kan väl dra bakgrunden där. Kan jag dra, ja. Så får Johan berätta sin version då. Och det var ju precis som Jeppe beskrev det i det avsnittet han var gäst, när vi var på Gran Canaria, du och jag, Johan, skulle ju skarva på, har jag för mig, eller om vi körde fel, det är någon kombination om vi skulle köra lite längre men hamnade fel och fick åka och vända på ett ställe, och det var en jättelång runda liksom upp i nationalparken där, och jag gick ju torr, och mitt minne är ju att jag ligger på ditt hjul och frågar dig om du har något vatten kvar, och du är säkert lika trött som jag är och säger nej, jag har ingenting, men sen upplever jag det i alla fall som att du tar lite vatten, så att säga. Ja, det där tyckte jag var väldigt jobbigt där och då, eftersom att man var liksom slut på energi och tom och sådär. Men det var säkert inget illa ment. Men hur är ditt minne från situationen, Johan?
Ja, jag kommer ihåg rundan och att vi kör fel och så vidare. Jag inser att vi har någonstans kommit alldeles för långt bort och ska vända tillbaka.
Ja.
Men sen så är det ganska slut på minne faktiskt. Så att just det här med vattnet har jag faktiskt inte riktigt något minne av det. Förmodligen har jag inte uppfattat frågan då, eller också har jag liksom har varit helt borta på något sätt. För det låter inte riktigt som något jag skulle göra heller.
Nej. Det...
Jag säger Johan, bra politiskt korrekt svar.
Ja, nej, men det tror jag verkligen inte att det var något illa ment heller egentligen. Det var mest en kul liksom, situation. Och man vet ju själv hur man är i de lägena när man är trött och det är varmt och man... Du kan eventuellt ha tänkt att det räcker till en mun och den tar jag liksom.
Ja, exakt.
Det är väl det.
Ja, det jag tycker är lite roligt med storyn också, det är att det är inte du som har dragit det som en race story, utan det är slangen som har dragit det som sin race story.
Ja, liksom. Men jag minns ju även att vi pratade om det på kvällen. För jag,
okay.
Där och då så upplevde jag det som liksom, ja, vad ska man säga... liksom inte elakt, men liksom att det var egoistiskt.
Ja, ja, ja.
Men Johan tänkte ju säkerligen att det räckte till en mun, så att säga.
Precis.
Ja, jag vet inte riktigt. Ja, det har jag inte uppfattat frågan, eller också var jag så pass...
Ja, jag förstår det, Johan. Fredrik var säkert värde.
Jag får med ursäkt om jag har orsakat ett trauma efteråt.
Nej, det skulle jag verkligen inte behöva göra. Och jag vill tillägga att jag har inte liksom, det har inte varit något trash talk på så sätt, utan det var mer en rolig anekdot, så att säga.
Ja, absolut. Ja, det är det som är kul.
Jag tror att vi kom fram till den här vagnen sen så småningom, va? Den här apelsinmannen, eller vad heter han?
Ja, det stämmer. Vi kom ju till den här så kallade vitaminas-gubben där. Visst gjorde vi det på krönet, det här som alltid bjuder på apelsin.
På toppen av Mogan, eller vad? Eller vad heter det?
Ja, exakt vad han står minns jag inte riktigt. Men Jag kommer ihåg i alla fall att du vacklade, för jag vet att jag frågade, i och med att du hade varit där ett halvår eller på vintern innan, så fick ju du agera lite guide då. Och jag minns att jag frågade dig om det finns vatten att få tag på, och du, jag tror det finns, sa du, men det är inte säkert han står där, den här vitamingubben.
Nej, han var kanske inte där alla dagar heller, nej.
Nej, exakt. Det var lite om det var kanske, hur vädret var, ja.
Sen hade jag väl kanske inte varit i just nationalparken och cyklat innan heller, men när vi kom på vägen borde jag ju känt igen mig i sig.
Ja, ja. Nej, det var en kul, ja, kul
story. Kul att du tar upp det, Johan.
Ja, verkligen. Vad bra vi fick reda ut det här.
Ja, men stort, stort tack för att vi fick ha med dig i Inget Vil och Hem-podden. Och återigen grattis till SM-guldet i e-cykling. Och vi kan inte annat än att önska dig stort lycka till inför att kvala in till VM också i e-cykling, såklart.
Mm. Ja, tack för att jag fick vara med. Det var
yes. Kul.
Ja, skoj. Lycka till under säsongen, Johan, så lär vi säkert höras mer.
Ja, tack så mycket. Det gör vi.
Ha det gött. Ha det gött.
Ha det fint. Hej.
Ja, men superkul att ha med Johan i podden, och intressant att höra om både inne- och utecykling och skillnaden däremellan.
Ja, men verkligen. Det var väl lite miss att vi missade att ta upp hans dubbla mästartröjor där, men det var ju kul att han lyfte det själv, att vi också hade fått en fråga om det. Men det är ju smått imponerande att han har ett SM-guld både i gravel och i e-cykling nu då.
Ja, vi pratade faktiskt om det i podden, ja. Kommer jag ihåg när han tog det, men det är fan inte lätt att hålla koll på allt.
Nej, exakt. Nej, men det är sjukt imponerande att ha två SM-guld egentligen, även om båda är cykling, så är det ändå två olika discipliner inom cykling.
Ja, och inne cyklingen har ju nästan blivit som en, ja, det har sina speciella kvaliteter nu, verkligen, verkligen. Ja, men jag hoppas ni har gillat avsnittet, det har varit ganska långt den här gången, men det är väl bra det för en gångs skull.
Ja, men exakt.
För ni passa på att dra ett gött långpass.
Ja, men exakt.
Så ska väl vi försöka runda av med och avsluta med att påminna om våran rabattkod för Silverleden Ultra.
Ja, men precis. In på silverledenultra.se och klicka vidare till anmälan och fyll i koden Inget Vil och Hem 15 för 15% på priset.
Jajamensan, giltig 2 veckor efter att den här podden kommer ut då. Mm.
Till och med 21 april.
Yes, yes. Så men passa på att anmäla er till sommarens äventyr.
Mm, verkligen.
Blir en hel dag på den orangea leden. Så att vi kommer vara på plats där. Supporta, ja. Följa så att det finns alla möjligheter att få lite gött snack med oss också.
Verkligen.
Ser vi fram emot.
Stort tack för idag.
Syr ihop säcken där. Ha det gött.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.